Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Hej, hej! Här är HIF-podden igen. Ny vecka och vi är alla tre återsamlade. Marian Svab och jag, Mattias Hjelm, har ju varit här hela tiden, håller jag på att säga. Men Erik Persson är ju hemma igen efter att ha varit på träningslägret som vår utsände från Helsingborgs Dagblad för att bevaka HIF där. Så välkommen tillbaka, Erik.
Tack, har ni stått här och väntat på mig?
Ja!
Åh, vad gulligt av er.
Som en cementstod. Men framförallt, välkommen till dig som lyssnar, till er som lyssnar. Det är för er vi gör det här. Och vi har en lista såklart på ämnen som vi ska beröra. Vår första punkt kommer att handla om en spelare som har varit i HIF en säsong, men som inte har varit här på många säsonger och som ska till Kina. Ja, han har väl flyttat dit redan. Marcus Danielsson, djurgårdaren som blev klar för Dalian, om man nu säger så. Vi ska prata om bröderna Martin och Marcus Olsson som ju tränar med HIF. Vi går också vidare med en, vad ska man säga, slags sammanfattning av Erik av det träningsläger som han varit på. Och HIF då såklart varit på. Sen är det en match som väntar för HIF mot Division 1-laget Lund. Och sen har vi en sista punkt också som det står så här, rubriken årsmöte. Erik håller på att pyssla med sin mikrofon samtidigt som jag ska...
Det hade varit bra live-tv här, men nu är det ju en podd så nu ser ju ingen vad jag gör.
Nej. Men där har ni allt som vi kommer att beröra och vi skjuter igång direkt med Marcus Danielsson. För vi har lite, vi behöver ventilera där och jag vänder mig till dig nu, Marian.
Jag pratade med den administrativa chefen i HIF häromdagen, Robin Lundgren. Han var försiktig men var ganska rak och öppen och ärlig med svaren och förklarade lite grann kring de här pengarna som då... Till att börja med Djurgården kommer och där då uppgifter i Expressen pratar om att Djurgården kommer få 50 miljoner. En av de största svenska övergångarna någonsin. Och det här spiller ju över såklart på andra klubbar som vanligt höll upp sig i sådana här affärer. HIF hade ju en sån stor affär i fjol med Emil Kraft. När han gick från Frankrike till Newcastle i Premier League. Så att, och denna gången, saken är den, och det kan jag förstå, är att Robin Lundgren på HIF inte hade riktigt koll på vilka summor det rör sig om. Men procentsatsen utifrån den solidaritetsersättning som det är olika tariffer på beroende på i vilken ålder spelarna har varit i klubben, hur länge så Marcus Danielsson, han var här, nu ska vi se så jag inte säger fel, 07-08. Vilket innebär då att HIF av övergångssumman har rätt i mellan 1 och 1,5%. Om då 50 miljoner stämmer så ligger då ersättningen till HIF mellan 500 000 och 750 000.
Och det är mycket pengar. Framförallt när det är en spelare som dessutom inte har varit här på över ett decennium.
Nej, precis. Och det är pengar som HIF inte har räknat med. Och då kan man ju fråga sig direkt. Och jag pratade då givetvis, min första tanke var, första frågan kopplat till den här eventuella summan är vad kan HIF göra med pengarna? Och min första tanke då var att lösa den här anfallaren som heter Anthony van den Hurk. Man ska inte uttala U-et har jag lärt mig.
Det var väldigt stumt i alla fall.
Ja,
Hurk.
Precis.
Hurk. Något sånt där, om det nu är viktigt.
Och
men det
där blev ju Robin lite försiktigare än vad han var kring diskussionen med hur stor solidaritetsprocentsats på solidaritetsersättningen är. HIF pratar de med hans klubb Maastricht Jag skulle jag säga. Utan att för den saken skulle säga att Robin Lundgren var klar och tydlig med det. Men det kan jag förstå om det är ett förhandlingsläge nu också. Men jag har på lite andra håll och lite andra källor har förstått att HIF jobbar intensivt faktiskt med att få hem.
Jag pratade med Olof Mellberg efter måndagsträningen just kring detta. Men han visste inte heller egentligen någonting om detta med pengarna. Om de skulle få pengar, hur mycket pengar de skulle få. Så han var nog inte riktigt rätt person just i måndags att prata med. Så det var nog du som gjorde rätt där och gick vidare med till Robin Lundgren.
Ja, precis. Olof, att inte han kände till det, det har sin förklaring såklart ju. Han har precis kommit hem från ett träningsläger. I fredags var han inte på träningen till exempel när jag ringde då kring de här pengarna i måndags. Så tror jag inte de har briefat varandra över helgen. Och det är väldigt oklart som sagt. För först måste ju HIF, och HIF ska tilläggas, har inte varit i kontakt med Djurgården än. Och det är där det börjar någonstans för att få bekräftat hur stor övergångssumman är egentligen. Men samtidigt, som sagt, för så jobbar HIF intensivt med att få hem Anthony till den allsvenska premiären. Det är jag helt säker på.
Ja, det man kan säga som Olof Mellberg ändå sa, det var ju att spelare som är klara för oss, de vill vi givetvis ha hit så fort som möjligt.
Precis.
Såklart. Erik, nu ska du bollas in i det här.
Ja, nu har jag varit tyst. Jag har stått här och dagdrömt lite.
Anthony van den Hörk.
Jag har också hört det här som Marian säger, att de jobbar intensivt på det. Och jag lyfte ju frågan när jag var på träningslägret. Robin Lundgren ville inte kommentera något då. Och liksom tongångarna var att de kommer nog inte ha råd med det här. Men nu har det ju hänt något nytt. Nu kommer det Danielsson-pengar. Så att det kan ju vara öppningen. Liksom.
Ska de göra allt de kan? Använda de här förmodade pengarna, halvmiljonen eller det kan vara, till att få hit just han.
Alltså vi har ju liksom efterlyst en riktigt vass nia, en riktigt vass forward. Det har liksom inte blivit något svar på den frågan under försäsongen egentligen. Även om Alex Timossi har sett jätteintressant ut, så är han kanske bäst som en ytterforward egentligen. Alhaji Gero missade hela träningslägret och har inte kommit igång här. Rasmus Jönsson, han är kanske också en ytterforward i liksom central roll och fri roll. Så att, vem är den där nian? Ja, det är klart att de väntar och de längtar efter Anthony van den Hoek.
Men de här pengarna som kommer oväntat då, de ska inte användas till någon annan spelare. De vet ju att de får in Hörk i sommar som senast. Man kan ju använda pengarna till att liksom lägga i den potten där man ska få in ännu ett nyförvärv. Som kanske kan bli lite spetsigare.
Ja, Olof Mellberg för några veckor sedan eller någon månad sedan pratade ju om att han vill få in en mittfältare med pondus och erfarenhet. Sen har han backat lite och inte velat låsa sig vid att det måste just vara en mittfältare. Och nu har vi ju två meriterade bröder som tränar med laget som vi återkommer till sen. Bröderna Olsson. Jag tror absolut att de tittar på liksom andra möjliga nyförvärv också. För det kanske, så som jag ser på det, så hade det kanske behövts en liksom slagkraftig mittfältare. Så jag är med på ditt resonemang att då kanske man ska vänta på Anthony van den Hoek ändå, samtidigt som den där forwarden, det är verkligen en nyckelposition. Och,
ja, är det de här mittfältarna som de förmodligen är ute efter, som Olof Mellberg är ute efter, finns sådana på marknaden till ett vettigt pris idag?
Det är en relevant fråga.
Med några veckor kvar till den allsvenska premiären, det undrar jag. Och det är kanske därför de har backat lite grann och insett att det vi har här är kanske lika bra och bättre. Och då förstår jag kanske, men däremot så tar man nu nästa steg, vad behöver vi akut? Då är det kanske så att vi får lägga våra ägg i den, i niankorgen.
Ja, korgen. Man liksom, när man hör tongångarna i supporterleden och sånt, de ligger ju på. De vill ju ha Anthony van den Hoek nu. Så att det är lite press. Från den dagen att han presenterade så har det liksom varit lite press på den sportsliga ledningen. Kan inte lösa honom nu. Nu är det kanske en öppning. Vi får se.
Ja, vi släpper van den Hörk. Hörk, och jag har svårt med det där uttalet själv faktiskt. Men Noel, Bröderna Olsson nämnde du nu här att vi kommer in på.
Där är inga stumma bokstäver, vokaler eller konsonanter.
Nej, det är det lättare.
Marcus och Martin.
Ja, precis.
Martin.
Som ju började träna med HIF i måndags. De kom lite sådär någon minut efter övriga laget hade kommit ut. Så att jag upptäckte dem inte först. Men sen så var det ju givet att okej, de är här på plats. Så jag stack iväg tillbaka till redaktionen, hämtade en riktig kamera, försökte fånga in dem på bild och ja, någonting blev det i alla fall.
Men man får lov att komma sent om man har spelat i Premier League, va?
Ja, jag vet inte om de var sena, men de var i alla fall kom i England lite så efter den stora gruppen.
Båda två har ju inte spelat det. Så.
Nej. Hur som helst, började träna. De har ju också varit med och tränat tidigare med HIF.
Ja, det var ju en snackis förra sommaren. Henrik Larsson var huvudtränare då. Då tränade de ju också.
Då blev det ingenting. Och de har ju sökt alternativ utomlands och inte minst England. Ja, eller brittiska öarna.
Martin Olsson lämnade ju svenska landslagets januariturné för att bekanta sig med West Bromwich. Och det var väl ett rent provspel. Men det blev inget kontrakt med West Bromwich Albion.
Så nu alltså alternativen för dem är ju så här, nu är de ju kontraktslösa och har varit det länge. Så då kan de väl skriva på i princip för vilken liga som helst, va?
Det kan de, men det är ju intressant är ju att de har ju haft så mycket tid på sig att göra det. Nu är de, blev de återställda i höstas, vintras någon gång där. Efter ett par, ja, varsin allvarlig skada. Jag träffade ju dem precis innan jul och då, ja, men då pratade vi om liksom hösten, hur den har varit. Och, ja, den klubblösa tiden och vad de blickade fram emot. Och de var ju tydliga med att de vill utomlands. Jag ställde ju frågan om allsvenskan är aktuellt. De sa att vi stänger ingen dörr, men vi tittar främst utomlands.
Hur tolkar du ni det så att de inte har fått napp? I Marcus fall vet jag ju, för att han har ju liksom familjen här i Helsingborg.
Ja, han har blivit pappa ganska nyligen.
Han har blivit pappa nyligen, så att då kan man förstå att han har legat lite liksom lugnt. Tagit det lugnt i det avseendet. Men Martin har ju varit aktiv. Och försökt hitta en klubb. Vad tror
han lämnar ju januari-turnén för att det var nära, som det lät i alla fall då, med West Bromwich.
Yep. Hur ska man tolka detta då? Att de inte har fått nappen?
De har ganska bra namn i England och så. De har ju gjort sig var sitt namn där. Men jag vet inte, det känns som det har varit liksom championship-klubbar och Ligue 1-klubbar som har ryckt i dem. De håller väl inte liksom Premier League-kvalitet nu. Och de kan ju blicka mot något annat. De nämnde att MLS var aktuellt. Det var att MLS-klubbar som åt av sig. Men jag vet inte. Det jag slogs av när jag träffade dem då, det var ju att de satt så himla lugnt i båten. Jag hade varit sönderstressad om jag hade varit i deras situation. Framförallt i Martins situation. Han har trots allt en landslagsplats och liksom att försvara. Och han känns ju, det är ju väldigt, väldigt, väldigt långt ifrån en EM-plats som det ser ut nu.
Jag tänkte ju säga det. Det är ju ett mästerskap som inte alls är långt borta. Så det är klart att det krävs väl en klubb om det ens ska finnas en möjlighet till spel där.
Mm. Nej, men uppenbarligen är liksom attraktionskraften kring dem utomlands verkar inte vara jättemaffig. Och de har ju varit tydliga med att allsvenskan är ju inte plan A och inte plan B heller egentligen. Men nu har de kanske fått tänka om.
Vi ska säga det också att Martin och Marcus ville inte ge intervjuer direkt efter första träningen, utan sa att det får bli i slutet av veckan. Så därför så vet vi ju inte just nu vad de själva har för tankar kring att de har börjat träna med HIF igen. Om det finns någonting mer än att bara hålla igång. Marianne, vad tänker du kring bröderna? Ett, skulle de kunna bli aktuella för HIF? Det väcker ju ändå vissa förhoppningar förmodligen hos er supportrar att ja, nu är de med igen. Nu kanske vi får in dem i HIF. Två, har HIF råd att ha bröderna Olsson eller någon av dem i laget?
Jag tror att man ska titta lite grann på olika sätt på det här scenariot. Jag är inte främmande för att de någonstans omvärderar situationen och kan tänka sig spela allsvenskan. Men då inställer sig ett par frågor. Hur länge då? Och gäller det båda bröderna? Måste HIF kontraktera båda bröderna?
Och varför just HIF? Varför ingen toppklubb som slåss om guldet?
Precis, exakt va. Och för hur länge då? För att jag misstänker att till sommaren eller till hösten så vill de ut igen i Europa. För det är ju prio ett fortfarande utlandet för dem ju. Och ska HIF vara någon slags klubb där man kan hålla igång och få upp matchtempot, vara ett skyltfönster för Europa? Jag vet inte. Och för då frångår HIF lite grann den här strategin som man har sagt sig att man ska jobba med på längre sikt. Om de tillför kvalitet, självklart. Absolut. Det säger sig självt ju. Frågan är var de passar in också nästa grej. Var i pusslet passar de in?
I spelsystem och så tänker
jag. Tar vi Martin som då förmodar jag vill ha en vänsterbacksplats. För det är det han konkurrerar med i en EM-trupp. Ja men där har jag precis fått en backup till, eller fått en konkurrent till Adam Eriksson. Så ska man hålla sig med tre vänsterbackar eller wingbacks. Eller, jag har svårt att se för trycka in dem i pusslet just i det avseendet. Ekonomin, båda två har, tror jag kan nog spela för på ett korttidskontrakt. Behöver inte kosta HIF jättemycket.
Kanske den här halv miljonen från Marcus Danielsson-affären?
Ja, precis va. Som man då kanske behöver bättre längre upp i planen. För någonstans så är inte detta poängspelare, det ska vi inte glömma. Men det är väldigt hög kvalitet på de här spelarna. Och jag förstår att jag är inte så säker på att alla supportar däremot gör vågen över det hela. Liksom. Utan det finns ju, jag har hört andra röster också som säger att nej men vänta nu här, nu har vi slagit in på en annan väg. Där vi tar, liksom, bygger trupp på ett annat sätt. Annars är vi tillbaka i det här, wow, namn, klart vi ska ha in det. Som HIF var känd för förr i tid.
Och det är allt, skulle det nu bli liksom, tal om korttidslösningar och sånt, vilket man ju skulle tro att det blir om det nu är aktuellt att de ska skriva på, då har vi ytterligare en spelare, Alex Timossi, som också sitter på ett korttidslösning och då har man helt plötsligt tre korttidskontrakt i truppen och det är alltid riskabelt i min värld.
Men det låter som att ni båda, om jag tolkar er rätt, utesluter ett kontrakt som sträcker sig åtminstone över hela säsongen med någon eller båda bröderna.
Alltså det sommarfönstret öppnar ju helt andra möjligheter för dem att hitta andra alternativ också, så det finns liksom lite olika faktorer som gör att nej, det borde ju vara en korttidslösning. Och då är det 10 matcher under den allsvenska våren som det handlar om.
Mm. Ja, vi kommer nog inte så mycket längre med dessa bröder förrän vi faktiskt har pratat med dem och får en inblick i deras huvuden, vad de tänker.
Va? Men du pratar ju med Olof Mellberg. Vad är din känsla? Han säger ju såklart att han är intresserad. Det måste han göra.
Ja, och den känslan jag fick, rätt eller fel, var ju ändå att i och med att han har spelat med Martin och känner honom väldigt väl och vet vad han går för, så just när det gäller Martin fick jag ändå en känsla av att det skulle, jag vet inte om jag vågar säga så, det skulle Olof vilja ha in. Det är ju som att jag gör mig till en uttydare av rang, men nog fanns det i alla fall en känsla av att Olof gillar bröderna.
Och, tror jag också.
Eftersom han känner Martin.
Och han vet ju att han Martin får in kvalitet. Det, ja. Det vet han ju, det säger sig självt.
Alltså. Och sen om man då kopplar till det du sa, att ja, men nu har man ju tagit in en backup på vänsterbackspositionen då i Erik Figueroa. Mm. Samtidigt är ju Figueroa med och konkurrerar på en mittbacksposition. Så Adam Eriksson ses kanske fortfarande då som första hans alternativet, har varit med flera säsonger i HIF, varit ordinarie där i princip hela tiden. Så det är klart att Martin Olsson skulle bli en tydligare vänsterbackskonkurrent med Adam Eriksson. Så helt orimligt är det kanske inte ändå.
Då är frågan, nästa fråga är, var petar man in Marcus i det här?
Är inte det ett steg längre fram? De spelade absolut ju så på träningen då. De fick ju spela ihop och spelade på vänsterkanten med Marcus framför Martin måste det bli då. Så det är väl där då i så fall. Och på vänsterkanten i nuvarande HIF, ja, hur HIF nu ska spela.
Där har du Max Svensson.
Ja, fast, ja, jag tänker mig mest mittfältsrollen till vänster där. Senaste matchen när de spelade mot det här ryska andra divisionslaget så var det Sjöberg som började där. Och då, det är ju väldigt lek med siffror det här. Och det är väldigt, 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 väldigt mycket lek med siffror när vi pratar om Olof Mellbergs lag. Det skiftar från liksom sekvens till sekvens i matcherna också. Men då var det, om vi då utgår från ett 4-3-3, så var Filip Sjöberg i trean till vänster liksom på mittfältet. Men han breddade väldigt. Det var han som ansvarade för bredden på vänsterkanten. Max Svensson, vänsterforward, hade liksom en centrerad roll. Så det är väl i sån fall där Filip Sjöberg startar i den matchen som Marcus Olsson skulle kunna spela. Då får han en slicka lite kant. Men det vill väl Martin Olsson göra också. Han ska kanske inte vara liksom in till vänster i en trebackslinje och ligga kvar där.
Nej, så
och
har han aldrig spelat.
Nej, så att så det är... Det, ja, nej. Intressant. Det finns frågor.
Ska jag ta en ren gissning, så... Ja, HF skulle nog vilja kanske ha in dem. Frågan är om man löser det med ekonomin idag. För att även om de spelar på ett blygsamt kontrakt, i HFs fall är det fortfarande rätt mycket pengar som ska ut. Så man måste liksom fördela smart. Ja.
Det är två bra spelare, absolut. Mm. Vet inte riktigt var de står här och nu. Jag hade prioriterat Anthony van den Hoek om det är möjligt att lösa honom nu.
Vi går vidare. Nu, Erik, måste vi få höra hur du hade det nere på Cypern.
Jag kan ju inte berätta allt, det kommer ju ta en timme.
Nej, det går inte. Men vi som känner dig och jobbar med dig dagligen, vi vet ju att kan du sova med en fotboll i varje arm och en under kudden, så gör du det. Så att du inte tappar fotbollen någon gång ens under nattens sömntimmar. Vad jag vill säga med det är att, som jag också sa i poddavsnittet, du måste vara i himmelriket när vi hade dig på tråden nerifrån. 24-7, fotboll.
Alltså, jag mådde väldigt, väldigt bra. Alltså. Jag somnade med ett leende och vaknade med ett leende. Och, ja, jag drömde fotboll om nätterna. Så att det var bra.
Det var din en timmes sammanfattning. Det var bra.
Ja, men vi får inte fokusera på mig.
Vad upplevde du där? Vad fick du se? Hur verkade det? Vad var känslan? Vad var stämningen i gruppen? Spelarna har ändå pratat om att ja, det var viktigt att komma iväg. Och det är många nya spelare och gruppen behöver svetsas samman och lära känna varandra mer och så vidare och så vidare. Märktes sånt där?
Ja, jag tror absolut att detta var en jätteviktig vecka för det här laget, just med tanke på att det är ett nybygge. Och men det slog mig på några träningar att det var så där grinigt som vi inte har fått se HF agera särskilt många gånger de senaste åren, tycker jag. Jag fiskar lite hos någon spelare som har varit med de senaste åren i HF och liksom, är det inte en skillnad? Den här spelaren vill inte riktigt bekräfta den bilden, men jag tycker att det var liksom grinigt och tjurigt på ett annat sätt, på ett sunt sätt. Det var liksom fighting spirit. Det var spelare som blev fruktansvärt sura om de släppte in mål, och de skyllde liksom på domarna. Domarna i det här fallet är tränarna. Att de inte höll liksom poängställning och offside och allt vad det kunde vara. Och det är så där det ska vara, tycker jag, i ett elitlag. Det ska brinna, det ska vara... Det ska heta till. Så det var det, såg jag bara som ett sundhetstecken.
Vilka var det som hade känslorna mer utanpå tröjorna än innanför då?
Erik Figueroa verkar vara en riktig vinnarskallon karaktär, och sen Brandur Henriksson från Färöarna. Jag har ju skrivit det några gånger, jag tror jag sagt det någon gång också. Han men det är ju svarta ögon även när han kör liksom kvadraten i en halvtidspaus. Han är riktigt tjurig alltså. Och det bekräftar alla. Jag har försökt fråga honom någon gång också. Han har inte riktigt velat lägga ut hela kontexten där, men jag ska göra fler försök. Sen var det intressant just med Brando Henriksson. Han stod och nötte frisparkar efter varje träning. Och hans tillslag, om ni inte har kollat på liksom hans tillslag, så gå ner på någon träning eller kolla på någon match och Det liknar lite Didier Drogba, om ni minns, när han sköt frispark. Han träffar på liksom märkligt sätt på foten. Är det bredsida, är det vrist? Ingen vet, men det blir en fantastisk bollbana. Så att där har HF ett vapen på fasta situationer.
Går han på kraft eller går han på känsla?
Nej, mer känsla. Det är alltså, bollen sjunker och wobblar lite. Och ja, nej, han har ställt in siktet. Han hade någon, någon frispark i ytterzon mot IFK Göteborg, tror jag det var. Där är den enda spelaren med någon form av längd, eller med längd egentligen, var Andreas Granqvist. Och vem prickar han på pannan? Ja, Andreas Granqvist.
Så att, jag har lite frågor. Mm. För att nu har jag sett en del tävlingsmatcher här i Svenska Cupen faktiskt. Och inte hela matchen, men trillat in på lite här. Och så här års brukar man ju prata om hur lag hänger ihop. Hur hänger detta HIF ihop med ja, allt vad det innebär?
Ja, det är ju den stora frågan. Jag undrar ju fortfarande var vi har det här laget. Nu har de...
Ja, för det räcker ju inte bara med frisparksfot och jävlar anamma. Hur hänger,
detta,
hur hänger allt ihop?
Jag hoppas inte det lät som att jag tror att HIF är något stjärnlag här nu. Utan det finns väldigt mycket.
Och det finns det ju faktiskt... Jobba.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Att tilläggas de flesta, även de här så kallade topplagen i Allsvenskan som jag har sett i kuppen, har ju liksom kämpat rätt mycket fortfarande inne i den fasen där man försöker få det till att hänga ihop i detaljer, i lagdelar, kommunikation i backlinjer, hur man tar sig uppspel, hur man tar sig fram i banan, alla sådana saker. Vissa lag får till, väldigt sällan jag ser lag som får ihop det i 90 minuter. Jag menar, Elfsborg körde ju över HIF i den här träningsmatchen och sen förlorar man i Oskarshamn i en cupmatch. Där jag såg lite, det såg inte sådär jätteimponerande, och det var ändå en tävlingsmatch.
Ja, nej,
och
men det så svänger, vidare. Det svänger ju som det gör på försäsongen.
Ja, det gör ju det fortfarande, men då vill man ju veta hur hänger HIF ihop?
Alltså, Olof Mellberg pratar ju om koncepten, inte konceptet utan koncepten, och jag tycker det är ganska talande för att det är väldigt många olika dimensioner i HIFs spelsätt som är, det är mycket att ta in som
spelare i HIF. De borde haft en playbook, spelarna som amerikansk fotbollsspelare som har en sån här tjock,
flera ja, det, sidor, det kanske de har, för det tror jag behövs. För det gäller att tänka fotboll om man ska vara spelare under Olof Mellberg.
Men jag måste bara få komma in med en fråga som uppstår i mitt huvud här nu när vi pratar om just detta. Kan inte dessa koncept i plural skapa en enorm frustration hos spelarna och att en känsla bara växer? Men kan vi inte bara spela på ett sätt och så gör vi så och så ser vi till att det blir framgångsrikt? För kommer inte resultat när man håller på och skiftar hela tiden? Jag vet inte. Själv när jag har deltagit, inte på den nivån, i olika lagidrotter, så har i alla fall jag blivit frustrerad över sånt, att inte ha tydliga direktiv på ett sätt.
Ja, men man kan väl inte bara spela på ett sätt i 90 minuter fram till november. Man måste väl kunna ändra matchbilder och ibland köra en uppspelsfas med trebackslinje, ibland med fyra kanske. Jo. Ibland ska en innermittfältare droppa, ibland ska han vara högre upp. Ibland ska ytterforwarden ta bredd, ibland ska de vara centralt och så vidare.
Jo, men det gör ju alla lag.
Jo, men det är liksom, det är ju såna här grejer de jobbar med, och de har kanske lite mer problem med det, just för att det är så många nya och det är så mycket nytt liksom.
Men har vi inte pratat ändå mer i termer just när det gäller Olof Mellberg, att det är ett bredare spann än vad vi är vana vid med andra tränare, att det är väldigt mycket skiften. Det är kanske den här stora bollen med olika ingredienser som jag undrar över om det kan skapa frustration. Jo, det är bara en fråga.
Jo, absolut. Alltså. Det har ju varit liksom experiment under den här försäsongen, absolut. Och det har det varit både liksom när det liknar spelsystem, formationer och så. Det har varit, om man kollar liksom spelare som har varit på olika positioner. Adam Eriksson har dykt upp på något som liknat inom mitt fält slash wingback, där man inte riktigt är van att se honom. Det är helt nya saker i spelet som krävs av honom, så att, absolut. Och snart liksom rinner tiden ut om den här försäsongen. Nu har vi en månad kvar ungefär, så att klart att han måste peka ut en riktning. Men känslan är att han gjorde det lite under lägret här ändå. Även om det fanns vissa experimentella inslag ändå. Liksom Rasmus Jönsson testades på ett mittfält, ytterforward, spelat centralforward innan under försäsongen.
Jag tänker också så här att nu kanske inte frustrationen växer, för nu är mycket som är nytt, mycket som är spännande. Men om man dribblar mycket och resultaten inte kommer med, då kanske det kan börja växa någonting inifrån. Att, nej, men nu får vi nog sätta ner fötterna här och koncentrera oss åt någon riktning. Men vi släpper det, för att det finns en stor huvudfråga som vi har berört. Vi kommer att beröra ända tills vi har fått klarhet i detta, tror jag. Rasmus Jönsson. Hur ska Rasmus Jönsson användas för att han ska vara Rasmus Jönsson? För tittar man på alla nyförvärv som HIF har gjort, så är det ju Rasmus som är klassvärvningen. Förstår mig rätt nu, utifrån vad vi vet om spelarna, vad vi har sett av spelarna tidigare.
Ja, om sen vi kollar kanske på CV och så vidare.
Ja, precis. Sen kanske det är klassvärvningar rakt av. Det får vi väl se då, men som det är nu i alla fall på pappret. Men det vill ju till att också Rasmus är Rasmus. Kommer Rasmus att få vara Rasmus?
Rasmus liknade lite Rasmus i stunder på Cypern, tycker jag. Där han positionerades i en höger ytterforwardsroll. Men i en väldigt fri roll. Han centrerade väldigt mycket och kom i de där mellanrummen. Kunde droppa ner, hämta boll lite. Komma in med lite instick och så vidare. Det var inte så att allt fungerade perfekt. Det fattar vem som helst att det inte skulle göra i slutet av februari. Men rörelsemönsterna och liksom ytorna han hittade var intressanta, och det var Rasmus Jönsson ytor och det är de som HF måste hitta om man ska få ut något av honom. Vi vet att han inte är liksom en stor stark target player som är en uppspelspunkt som en central forward, och när han har spelat central forward i de första försäsongsmatcherna har han droppat väldigt mycket falsk nia, och då har det blivit lite hål där framme, för då har han ju inte varit där längst fram.
Man vill ju, alltså allt det ni säger, jag lyssnar på det, det är intressant resonemang ni för det, men det man vill säga nu är ju faktiskt att de här bitarna börjar, kanske inte allt falla på plats, men de har ju ganska beskedligt motstånd i återstående träningsmatch, för det är Lund,
Mjällby, Trelleborg.
Okej, Mjällby har ju gått bra faktiskt. Och sen har man Trelleborg.
Och sen en match till där vi inte vet motstånd och datumen.
Men som där, där måste det börja flyta. Alltså rytmen, kommunikationen, lag. Det, och det här med, som vi sa, att det hänger ihop på ett tydligare sätt. Oavsett liksom resultatet är, visst blir det 0-0 mot Lund och 1-0 eller 1-0 mot Lund, det kan inte, men man vill ju säga att HIF, att det flyter, allt det här som de, som du sa Erik, som de nötte nere på Cypern, där det så bra, vissa bitar så bra ut, och då menar jag inte liksom fasta situationer och sånt, för det utgår jag från att där har de fått nu en spelare som kan hantera det. Men att till exempel, hur anfaller vi? Hur försvarar vi oss? Där får inte vara några frågetecken nu ett par veckor innan en allsvensk premiär. Ja, det kanske någon, men det, nu vill man ju faktiskt se, alltså inte bara konturer, utan faktiskt en ganska tydlig linje i hur man ett lag anfaller och hur det försvarar sig, och att det hänger ihop. Speciellt mot det här motståndet.
Jag vill nog faktiskt se resultat också.
Ja, kanske det också.
Jag tror att det behöver alla lag ha, och inte minst om man möter beskedligt motstånd. Alltså Lund är ett mittenlag i Division 1 om man ser till i fjol. Mjällby, allsvensk nykomling, har ju varit bra i och för sig nu på försäsongen då. Och så Trelleborg klarar sig med nöd och näppe undan kval.
Men de storsatsar nu.
De storsatsar nu, ja.
Jag ville bara lägga till det.
Nej, men alltså någonstans, jag förstår ju att det kanske inte är så lätt att hitta motstånd från toppen av allsvenskan när svenska kuppen pågår och så, och jag vet inte, det vill nog allt till resultat också, för de ska ju känna att de här ska vi ju köra över med ett antal mål för att ligga där de ska ligga.
Det är ju jättekul att det har gått framåt. Jag har förstått att de har tagit kliv på det här träningsläget, både som grupp och som individer, och börjat hitta mer rätt. Frågan är om tiden räcker till för att få ihop det till fram till seriestarten.
Det finns ju fortfarande frågetecken, absolut. Det finns det, så att vi sitter fortfarande och undrar mycket.
Nästa match är alltså mot Lund.
Lunds BK, ja.
Erik.
På lördag, Filborna, IP, HIF har ju tränat på naturgräs här på Heden sen de kom hem från Cypern. De tränar ju på att spela på naturgräs i Ayia Napa och Larnaca också. Nu är de tillbaka på konstgräset, Filborna, och ställs då som du sa mot ett mittenlag. Som, det är klart att om man bara kollar rent resultatmässigt ska det bli seger, men det är också andra grejer i spelet som är viktiga. Prestationen, det är det handlar om nu.
Och det, Erik, det var det sista vi hörde av dig från den här podden.
Nu blev jag utbytt, vad ska vi säga, 75 minuten, ja. Så byter man in en liten supersub här som kanske kan röra om i grytan.
Något sånt.
Du är inte tränad för 90, Persson.
Exakt. Jag tackar för idag.
Ja, tack för din medverkan.
Tack.
Och anledningen till detta skifte är att vi ska få in Thomas Nilsson, som ju varit reporter hos oss på Sporten, numer på Helsingborgs redaktionen, och bevakat HIF i tid och otid. Och vi har ju en punkt kvar här. Välkommen hit, Thomas Nilsson.
Tack så mycket. Jag känner mig som Alvaro Santos som kommer hem på ålderns höst och underpresterar. Nej, han presterar också. Vi får se hur jag gör mig nu.
Det kommer att gå alldeles utmärkt. Och Marianne Swab är kvar. Ni två, som jag har bevakat HIF i så många år och har varit på så många årsmöten. HIF har årsmöte på torsdag kväll. Vi spelar in när det är onsdag eftermiddag. Vad ger det?
Det låter som en väldigt tradig programpunkt. Vi ska försöka leva upp nu alltså. Jag ska dit imorgon och det är... Vad det ser ut i och de rapporterna jag fått och in från styrelsen, och jag pratade bland annat med ordförande häromdagen, Christa Selius, är att det kommer att bli ett ganska lugnt och städat, och där man drar igenom på agendan och i dagordningen.
Och klubbar saker.
Och klubbar saker och delar ut lite standard på slutet och blickar framåt. Så att 18.30 börjar, ska du ha en hålltid, så tror jag att det slutar någonstans med alla prisutdelningar och sånt, kan det 19.34 säger jag.
Ja, där någonstans.
19.34 är vi färdiga.
Var ska det vara förresten, konserthuset?
Oj, ja, du satte du mig...
Ja, bara så du åker till rätt institution.
Jo, men det tror jag det var. Jo, det är det.
men är det inte alltid så då? Tar det inte alltid bara 54 minuter.
Lite, om vi får dunka oss själva lite på ryggen, så kan debatterna öka om det har skrivits någonting i tidningen som inte har skrivits tydligt i handlingarna som skickas ut inför sådär. Så att nu har jag inte tittat i några papper i år för att jag är på annan position, men tittar man på notnivå så brukar det vara lite och fundera över. Men brukar det inte alltid vara så? Jo, det brukar bli rätt så städat. Eller tittar vi i de absolut mest kaosiga åren, eller i de mest ekonomiskt turbulenta åren, 2002 och 2003. Där var det liksom det största, du kommer ihåg Marianne, vad blev det största väsen om konserthuset 2003?
Att inte var att de hade tagit bort frallorna.
Smörgåstårtan,
ja. Ja, det är skandal inte att HG fick några miljoner back.
Några miljoner back, alltså de var sekunder från total konkurs.
Konkurs. Det var mest gnöjen över att det inte bjöds på smörgåstårta.
Yep. Nej, men så det, alltså själva årsmötet, det som är roligt med årsmötet nu på senare tid, att det faktiskt har blivit en rejäl debatt där inne, och framförallt de yngre generationerna som är 30-årsåldern, ja, de börjar ju inte föra väsen utan föra sin talan redan när de var kanske 22, 23, 24 år, hade läst på och ställde stadgefrågor. Det var inte det här liksom, säger de det där uppe, ordförande, då är det rätt. Så det har blivit rätt så heta grejer, och sen när vad heter han? Lars-Christer Olsson. Han var ju UEFA-bas och sådär. och ledde ett årsmöte. Men han ledde ju ett årsmöte också på Sundsparlan, och alla som sitter där ser ju honom som ljusblått anstruken i och med att han har en Malmö FF-historia. Så det var ju då vartenda klubbslag nagelfos. Nej, så sa vi inte. Och det blev så icke-grejer. Så blev liksom, ja men det fattar man direkt.
Han höll inte i det nästa år.
Nej, det blev nog inte han nästa. Nej, men det händer ju.
Vi hade ju Kärnlund
fadäsen. Kärnlund fadäsen.
En gamle förre ordförande skulle jag säga.
Ja, han nyttjade sin yttrandefrihet.
Det gjorde han. Tydligt.
Vi står bakom ett draperi. Då börjar en debatt om Lagardère-avtalet som heter Sport 5-avtalet, Lagardère-avtalet. Jag skrev ganska mycket om detta och vad som skulle hända, vad som skulle kunna hända om HIF blev en klubb i typ dignitet med Hockenheim i Formel 1. Om vi sa den omsättningen så skulle det trilla ut lite pengar och så. Lätt överdrivet. Men så de skulle sälja ut mer till Lagardère, HIF. Det fanns inga pengar att förlora på detta överhuvudtaget enligt Sten-Åke Kärnlund. De som hade läst papperna och läst tidningen och var liksom begåvade med någon typ av sunt förnuft tänkte annorledes. Och det blev ju en debatt där mellan folket på golvet att vänta, ska vi sälja ut mer när vi har gått brakminus på detta och vara våra hängslor och livremmar och sånt. Vi kommer inte förlora några pengar och sådana. Jag tänker, den här debatten tar aldrig slut. Så jag går och ställer mig borta i det som är baren på Sundsparlan bakom ett draperi och ställer mig vid bardisken där och börjar skriva, för det är rätt nära deadline. Och då hör man liksom han går igång liksom på sin rätt så sävliga norrländska, och den här liksom basrösten kommer med, men liksom det är ändå Bosse Ringholm-mantrat. Vi kommer inte förlora pengar, vi kommer inte förlora pengar. Nej, men det här blir så och så, vi har räknat på det. Till han bara vrålar ut till sina medlemmar. Vi kommer inte förlora några pengar, vad är det ni inte fattar? Och så bara
tystnaden.
Så bara tyst. Och sen har man sagt, vad sa du? Liksom, samma sak. Och givetvis, Lagardère drog sig sen ut ur Sverige och HIF hade förlorat väldigt mycket pengar om de hade hoppat på det här. Så att, det är nog det mest anmärkningsvärda jag har sett.
Vi har ju haft livvakt, och du och jag också. Där. Vi har haft en livvakt.
Ja, just
livvakt.
Livvakt,
ja. På ett årsmöte.
Eller chaperon.
Vad hade ni gjort?
Eller vad heter det? Skrivit.
Det får man inte göra.
Vi hade ju granskat HF rätt mycket där i 2005-2006. Vi har granskat dem mycket ofta, alltid ju. Men det var ju rätt hett där ett tag.
Ja, då är Christer med själv ju, dagens ordförande. Just Christer Selius med Sten-Inge Fredin och
Sten-Inge Fredin,
hela det gänget.
Det gänget som jag och Marian, det är, ja, vi är inte omtyckta för tillfället av, ja, det gäller ju även annars och lugn, Paul Mühlenberg gillar oss inte just i den vevan. Och det var mycket sådär, kommer det, okej, kommer vi bli insläppta? Kommer det vara någon som säger någonting om oss? Kommer vi sköta vårt jobb och sånt? Så att vi fick med oss ett förkläde i form av sportchef Lasse Mauritsson.
Ja. Han tog det beslutet. Det var nog bra att han också...
Gick han som en sån här isbrytare upp i Norrland?
Nej, han gick nog mer bakom. Som lite, ska man kalla det, sån här dragankare bakom och höll oss kort. Väl. Lite sådär som...
Jaha, fast det gick rätt så lugnt.
Ja, men det var ju ingenting. Det var ju lite sån antiklimax. För det var ju, ja, det var ju Bengt Adolfsson kuppan och det.
Ja, det är just det. Det brukar ju vara så vanligt. Alltså, vi visste väl innerst inne att de nätkrigarna som är kritiska och sådana, man känner igen vissa på de här årsmötena, men de kommer ju aldrig fram till en och säga vad de tycker ansikte mot ansikte. Vilket hade varit väldigt fräscht, hade jag tyckt. Och trevligt om, men det är kanske lättare att göra sig hörd på nätet.
Det roliga är med de här nätkrigarna att man vet ju exakt vad alla, vem alla är.
Ja,
och där. Och man ser liksom, du sitter två steg bredvid mig här nu, varför hälsar du inte?
Säger du ingenting vad du tycker? Men, ja, nej, men då, det har ju varit en hel del, det var ju Kjell Jakobsson hade vi också. Han ställde ju till med show ju när han var klubbdirektören.
Det var väl i den... Det var ju i den här antismörgåstårte-eran att nu går vi in här och 2002 är det eller någonting sånt. Kjell Jakobsson är fräsch, får feeling. Han är pigg, han är hungrig. Han vet att nu, om 10 minuter här ska vi presentera det alla vet, att vi ligger liksom 36 millar back. Det kommer nog bli ett extra årsmöte. Och så. Han drar igång en sån, alltså det är som
Allsång på Skansen, ja, typ ungefär motsvarande.
Sånt, är ni med då och sånt? Och här har vi, och så och snurrar det bilder och det är Alvaro Santos och det är Henrik Larsson och det är vi tillsammans. Nu kör vi alla med. Ja, Maranata-stuket. Så alla är så helt uppfebrade. Så bara, oh, vad bra. Sen så är det årsmöte. Då lever ju folk ändå på det här Kjell Jakobsson-adrenalinet som han har pumpat in i de rödblå venerna. Så det, ja, det slidar ju ut. Bra det årsmötet också. Så där bara, ja, kan vi ansvarsfrihet, jajamän, för vi har ju sett bilder på Alvaro Santos och sånt, så vi kör. Och sen allting tjo, tjim och frid och fröjd fram till då visar sig fan ingen smörgåstårta ute i lobbyn.
Men jag håller med Thomas, där har varit på senare år har det ju varit väldigt, en hel del engagerade supportrar som dessutom har stort kunskapskapital med sig in och engagera sig i allt från det här med 51%-regeln. Kanske vi ska förtydliga det, är ju att det är medlemsdrivet idag, klubbarna i Sverige.
Ja, en förening måste äga 51%.
Ja, precis, va. Och där var det en stor, och där ställer sig i och för sig klubben också bakom det här att det alltid ska vara en medlemsägd förening. Nu på torsdag när jag ska dit så är ju den stora frågan. Och där vet jag att det har kommit in en motion, för det har varit en gemensam sak som supportergruppen har gjort. Det är om VARs vara eller icke vara. Ursäkta min göteborgare här. Men alltså det är det som kommer att komma upp som en intressant. Det ser jag fram emot att höra hur klubbledningen ställer sig till den. Nu ska vi veta det att både SEF och förbundet har tillsatt en utredning, eller ska, eller har redan tillsatt en utredning. För man vill liksom avvakta lite grann och se hur effekterna har varit ute i Europa. Så Sverige gör på det vanliga sättet. Man sätter tillsätter nu. Vilket i detta fallet är jag helt med på det faktiskt.
Vi var inne på det, men att det ska ta 2 år.
Men det ska ta till 2022. Så min gissning är att den här motionen nu som alla årsmöten har fått ta del av, det bland elitklubbarna också, är att HIFs styrelse tar det till sig. Men också säger Alex att vi vill avvakta det som händer 2022. Det är min gissning.
Det kommer ju bli. Jag har inte läst motionen, men Nej. Det brukar ju bli så när man säger till exempel HIF ska inte spela på konstgräs. Då säger de, vi äger inte frågan, vi tycker att det är ni har rätt i sak och den biten, men det innebär att vi inte kan möta Sirius mer än en gång. Det är ju rätt så många poängtapp. Jag gissar på, utan att ha läst motionen, hur pass välskriven
är. Nej, jag har inte gjort det. Och den tror jag det med. För det man, som sagt, klubbarnas supportergrupp har gjort gemensam sak där.
Jaja.
Så att det där är ju en samordnad aktion.
Precis. För då kan man ju gömma sig bakom att vi äger inte frågan, men vi... Men å andra sidan, då ska ju klubben sitter ju med i SEF och jag antar att de är på SEF-möten, till skillnad från när Mats-Ola Schultz och Kärnlund var där som inte åkte på de här SEF-mötena. Som är jätteviktigt att vara sin röst där uppe på de här SEF-mötena.
Ja, men Joel Sandborg som var med i HIF tidigare, han åkte alltid på de här mötena.
Han har för fasen jobbat på SEF, ja, det är klart han är där.
Ja, ja, ja.
Men annars har han ju svängt om helt och det har han inte. Men vad var det jag skulle komma någonstans? Jo, det här med, som du säger, den yngre generationen, pålästa generationen. Jag tycker det är så, jag är en föreningsmänniska själv, älskar det här med föreningsdemokrati. Och den är så viktig att det är liksom... För 5 år sedan så var det 300 pers på HFs årsmöte. Det var ett 100-tal på AIK fotboll. Det var 90 på IFK Göteborg. Det var samma siffra på Malmö FF. Alltså det är, och de är många, många fler medlemmar. Så därför har ju HIF varit en garant för föreningsdemokratin i den andan att det har varit välbesökt, men sen har det varit väl tyst. Och jag ska bara avsluta den hjälmen. Det som är så bra nu är ju det varmar ett föreningshjärta, de som verkligen läser på, ställer frågorna, och för det hjälper i föreningen även om frågorna är smärtsamma.
Men det låter ju som, med tanke på att det är så många som kommer på HIFs årsmöte, som att smörgårdstårtan är tillbaka.
Mm, ja, det är ju frågan. Vad har det varit? Var du på förra årsmötet?
Nej, jag var inte där faktiskt. Jag var inte...
Ja, det var nog tusan mingel, kan du tro. Nej, det var ju förfjol. Det var det minsann mingel, Mattias Hjelm. Vi är där i, vad heter den, Dunkers, Gärdas, ner,
alltså där, ja, ja.
Ner i katakomberna under konserthus. Så var vi själv mingel.
Ja. Men med era redogörelse här, jag är ju nästan avundsjuk på att du får gå, Marianne och inte jag, på årsmötet, och du... Skulle väl gärna vilja vara där också, Thomas, och bevaka det. Det verkar kunna hända princip vad som helst.
Ja, men alltså en torsdag i, var är vi, mars. Klart man ska gå på ett årsmöte. Jag tycker alla ska gå på ett årsmöte. Dels för sin föreningsdemokratiska plikt, men även för att det är rätt kul.
Och sen ska jag bara ge någon kort förklaring för er lyssnare som kanske fastnade på något namn eller ord så i Thomas redogörelse tidigare. Bosse Ringholm, han var finansminister tidigare i Sverige, och han hade vissa ord han upprepade gång på gång på gång på gång på gång.
Han satt i ett KU-förhör och han svarade samma mening på allt.
Mm. Och Maranata, för er som inte vet det, man kan säga att det är mycket halleluja.
Ungefär så kan man säga.
Vi kanske ska stanna där. Vad tror ni?
Ja, men jag har inte, som sagt, vi kan inte stå här en timme till ju, men nej, men jag tycker också att jag håller med, alltså, för jag hoppas på ett välbesökt årsmöte när jag besöker det här nu i veckan på torsdag.
Bra, tack så mycket för din återkomst i podden, Thomas.
Kul att vara här.
Tack till Erik också som försvann, tack till Marianne, och framförallt tack till er som har hängt med oss. Vi återkommer igen, nu börjar vi snart stegra upp ännu mer, för vi närmar oss vecka för vecka till premiären hemma mot Varberg i början av april där. Hej!
Det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.